Skyskrapor finns det många av i världen, men bara några få av dem har blivit världsberömda. Och en av de mest kända står sedan 2005 i Skåne. I vår sommarserie Skånska hus ska vi idag 190 meter upp ovanför Malmö, upp i Nordens högsta bostadshus. Och vi ska dit i sällskap med Jan Andersson, husets concierge som det heter. Och den som kanske vet mest om byggnaden eftersom han följt bygget i början av 2000-talet och arbetat där sedan dess.
Oj, det här går snabbt.
5 meter i sekunden är ungefär hissarna. 5 meter i sekunden betyder omräknat 18 kilometer i timmen. Det är typ 38 sekunder jag gick upp här på våning 54.
Tänk dig att du står rakt upp. Dina fötter står stadigt i marken. Ja, egentligen är de ordentligt fästa en bra bit ner i underlaget. Längs med din ena sida sitter det 9 kuber ovanpå varandra på kroppen. Mellan varje kub är det ett mellanrum på några centimeter. Sen börjar du vrida på dig åt höger utan att röra fötterna. Underben och knän vrider sig lite, höfterna lite mer, bröstet ytterligare, axlarna lite till, halsen och huvudet ännu mer. Och de 9 kuberna som vi tänker att du hängt på dig vrider sig ju samtidigt, men bara från ovansidan och åt höger. Ungefär så kan man kanske försöka beskriva höghuset Turning Torso.
Och det blir en lutning på enkel med 6 grader per våning. Det lutar alltid åt höger för att det vrider åt höger. Men beroende på var i huset man befinner sig så lutar ju fönsterna inåt eller utåt beroende på var i vridmomentet man befinner sig. Där.
Väggen lutar, fönstren är snea och de ganska djupa fönsternischerna lutar också. Och där blir det lite lustiga huset-känsla.
Det har du rätt i. Lustiga huset, det är ju ett konstverk. Det symboliserar någonting. Calatravas byggnader i världen kommer alltid från en del av en människa eller ett djur. Turning Torso betyder en vriden kropp och det kommer från människan.
Ja, Malmös och Sveriges mest kända skyskrapa Turning Torso i Västra Hamnen är ett konstverk av den spanske stjärnarkitekten Santiago Calatrava. Och det är ett högt konstverk med sina 54 våningar som innehåller bostäder, kontor och konferensutrymmen.
Det händer ju att folk är rädda när de kommer upp på höjden här. Det händer om det här kommer hit ett sällskap på konferens eller möte att någon väljer att stanna kvar nere i lobbyn och vänta eller helt enkelt åka hem igen, åka härifrån därför att de inte vill åka upp på höjden. Det är en del som känner respekt, en liten rädsla för att gå upp, men när de kommer upp så efterhand så tar de det till sig. Det här är ju, när man är inomhus här uppe, även om man är på höjd, så är det ju inte mer än att man är inomhus innanför fönster på en vanlig lägenhet. Så här högt är det ju närmast lite flygplansperspektiv ju. Man upplever höjden i huset mer nere på våning 30 till exempel då, va?
Och det är kanske ingen händelse att det här mycket speciella hyreshuset i Västra Hamnen i Malmö inte haft en enda synskadad hyresgäst sedan det stod klart för 7 år sedan. Lägenheterna är visserligen lite annorlunda än i vanliga fyrkantiga hus som vi ska se om en stund. Men visst är det utsikten som är själva grejen med att bo i Turning Torso.
Det är Limhamn där ute och där ligger Sundsbrön där borta och där har du Saltholm. Och Köpenhamn där. Ven ligger ute i mitten där. Tittar vi på den svenska sidan här så har vi då Barsebäck. Då är det Landskrona, Helsingborg. Är det bra väder ser man 8 mil härifrån. Och det betyder att man ser upp till Kullaberg norrut. Och man ser Mönsklint söderut mot, förbi Trelleborg utöver havet mot Danmark där.
Det är rejält.
Det är rejält, ja. Så det nya landmärket för Malmö blev ju Turning Torso efter Kockumskranen som försvann då. Som jag tyckte var lite ledsamt då, men då kom ju då Turning Torso. Och idag, efter 6,5 år, så har Turning Torso fått 9 priser från hela världen. och många omnämnande. Bland annat som världens vackraste höghus och en av världens mest innovativa betongkonstruktioner och så vidare. Det har verkligen satt Malmö på kartan. Höga hissar, tydlig, bra belysning överallt. Nu är vi på väg 45. Vi är inne i den bärande kärnan, för där inne finns då trappan och hissarna. Det som är, går genom hela huset nerifrån och upp då.
Och dörrarna är släta, vita. Det är nästan som en, ska jag säga, som en bankvalv kanske. Ja, i, men det är en säkerhetsdörr.
När man löser så löser man med tre kolvar. Den och den.
Och den är dessutom i kraftig metall hela dörren.
Ja, så den är både inbrottssäker, brandsäker och ljudisolerad. Här är sovrummet.
Och då ska vi se att den långväggen, den är väl ändå inte rak.
Den är rak, men en del lutar som du ser där borta. Precis som den gör där. Stort och ljust badrum.
Med en rund och väldigt djup fönsternisch. Och då ser man hur tjock väggen är på det stället. Hur kommer det sig? Badrumsfönstret är ju så djupt att man skulle kunna krypa in i nischen och dra in benen efter så få plats. Men fönsternischerna ute i rummen är ju mycket grundare.
Saken är att dels är den väggen tjockare för att det är där den bärande stålet sitter fast, det som håller huset. Men där går också stammar och sånt inne i väggen.
Så en jättelik spegel, två handfat, badkar. Är det här lyx eller är det vardag?
Det är som så alla lägenheter ut i hela huset. Om man bor i en liten etta eller man bor i en stor femma så ser alla lägenheter likadana ut överallt. Och där är de öppningsbara fönsterna. Nu ser du Öresundsbyn tydligt och Riversborg, badstranden och Västra hamnen i övrigt här nere.
Och här i rummet som öppnar sig mot ett öppet kök med matplats så är det 1, 2, 3, 4, 5 manshöga fönster då.
Ja.
Den fantastisk utsikt. Men så är det här lilla vädringsfönstret som är det enda som går att öppna, för det stora fönstret går inte att öppna. Det hände någonting en gång då det var några fönsterputsare.
Stämmer bra det. Det var första året på våren, men vi putsade även på söndagar. Och då var det en söndag där det var den där kranen som fastnade på utsidan på våning 30. Det var ingen som helst fara på något sätt för fönsterputsarna eller hyresgäster eller passerande nedanför. Men de fick ju sitta ett antal timmar till vi kunde ta in dem. Där så ser man att det är en stålregel här på fönstret, en på var sida. Och de kan man plocka bort med speciella verktyg som vi har. Och därmed så kunde vi ta bort hela den fönsterbågen där. Och de kunde krypa in det i hållet där, fönsterputsarna. Så det var inga som helst problem att få in dem. Det var bara det att vi var tvungna att vänta till den som bor i lägenheten kom hem. För vi kunde inte gå in i en lägenhet som var bebodd och det inte var någon hemma. Vi gjorde detta samråd med alla. Vi hade räddningstjänsten på plats här nere. Och vi kom fram till att vi väntar till den boende kommer hem. För det kändes bättre att göra det när de är hemma. Då.
Den böjer sig också, lägenheten, att trots att det egentligen bara är två rum och badrum eftersom kök och vardagsrum är öppet. Men det vinklar och vrår i det hela. Man kan försvinna runt hörnet in till sovrummet och in till köket och så. Det är ändå avdelat trots att det är öppet.
Ja, det är väldigt öppen planlösning som du säger. Men man kan alltid stänga dörren till sovrum och bad och sånt såklart. Även om köket är öppet kopplat till vardagsrummet så är det ändå så att det är en avdelning för sig själv. Och där ser du hur fönsterna lutar medan vägen till nästa lägenhet är helt rakt där. Sådär.
Är det någon som har flyttat ut för att de tyckte att det var lite konstigt med höjden och
väggarna och sådana saker. Du pratade förut att besökare kan tycka att det är lite läskigt att komma in. Men när det är någon som inte har stått ut med att bo i det. För det här är ju det mest fantastiska jag kan tänka mig, att titta ut över Malmö på det här viset och Skåne. Men är det någon som inte har klarat det?
Mm. Under åren så är det två familjer som har flyttat härifrån. Det var alldeles i början när huset var nytt. Därför att de tyckte inte om det. De tyckte det var för högt.
Hur många har bott kvar hela tiden?
Sedan vi flyttade in för 6,5 år sedan så har jag väl idag ungefär 30% av de hyresgästerna kvar som flyttade in då.
Och hur många bor det i huset?
Där är 147 lägenheter. Jag skulle betippa på att det är väl 350 hyresgäster ungefär.
Och hyrorna varierar mellan vad och vad?
En liten etta ner på. Det är billigare ju längre ner man bor. En liten etta. Liten och liten, men den är det minsta. Det är på 45 kvadratmeter. Kostar 8000 i månaden. Då inkluderar det väldigt mycket. Det är servicen i receptionen. Vinkällare. Alla typer av förråd. Festvåningar. Gym. Bastu. Bubbelbad och så vidare. Och gästrummen inte att förglömma. Vad den dyraste, det är en femrum och kök på våning 51 som är 190 kvadratmeter. Och den kostar ungefär 30 000 i månaden.
Vad tycker du om lägenheten då?
Ja, jag hade gärna bott i huset definitivt. Jag tycker om lägenheten väldigt mycket. Men eftersom jag jobbar så mycket som jag gör, jag brukar vara 6-7 varje morgon och händer jag inte gå från 10 på kvällen. Jag har ett roligt jobb, ett av världens bästa jobb. Hade jag bytt i huset så hade jag inte haft ett liv utanför Turning Torso. Jag måste ha lite distans till huset ibland. Och även om jag bara åker härifrån för att åka hem och sova, så får jag lite avkoppling i alla fall.
Det hörs att Jan Andersson är stolt över huset där han jobbat sedan byggnadstiden som varade 4 år. Hans titel är concierge. Den som kan franska kanske tänker på buttra parisiska portvakter när de hör det ordet. Men här i Turning Torso så innebär det att det alltid finns någon längst ner i husets dygnet runt bemannade reception. Och att hyresgästerna till exempel har möjlighet att boka en rad extra tjänster som städhjälp, catering, hantverkarförmedling, taxibokning och så vidare.
Nu är det som en helt rund korridor som svänger runt. Alltså är det här den här bakom?
Ja. Det är den bärande betongkärnan det här.
Har du trappingången här någonstans?
Det finns här. Och det är en traditionell trappa som där är här uppifrån och hela vägen är 1400 trappsteg. Och då är man nere på bottenben när du kom in mitt i lobbyn där.
Och kraftiga fläktar?
Kraftiga fläktar. Det du hör är ventilation. Men det du hör nu som ibland smäller till och det är där ljudet, där vinande ljudet, det var hissmaskinerna till de hissarna som vi åkte när vi åkte upp som går 5 meter i sekunden. Så det är jättelika vägrarna. Varje hisskorg är upphängd med 8 vägrar som är 16 mm diameter. Och de är 200 meter långa. Varje vägrar är 8 varje hiss.
Finns det något mått på någonting i huset som du inte kan?
Ja, en sak. Jag vet inte hur mycket kabel vi har med i huset här. Elkabel eller datakabel, alltså många milkabel vi har använt, det har jag inte lyckats få fram.
Vad vill du visa mig mer?
Vi kan ju åka ner och titta på vinkällaren till exempel. Där kan vi också titta på lite teknisk utrymme. Här nere i källaren ser du redan här den bärande väggen som är 40 cm där uppe. Den börjar bli lite tjockare här nere. Nu börjar vi närma oss fundamentet som är under.
Den är flera meter tjock här.
Ja, totalt blir den 2,5 meter tjock allra längst ner i källaren. I varje lägenhet så finns det tvättmaskin och torktumlare och mikrovågsugn, varmluftsugn, häll, diskmaskin, så är det att tvätta med topptunnan. Men man har också möjlighet att gå ner och tvätta här med kylaren.
Och här luktar det tvättmedel och så står det en läskautomat utanför.
Vi kanske har lite kall läsk. Man ser att det har gått en tvättmaskin och torktumlar, torkskåp, mangel, strykbord och så vidare. Man kan tvätta dygnet om alltid.
Det betyder att även i ett lyxigt hus så finns det en högst vanlig vardag.
Så är det definitivt, ja. Garage, cyklar och lägenhetsförråd. Och där går man under jorden i kulvert.
Där passerade vi en skoputsmaskin.
Jajamän.
Jag har sandaler på mig.
Ja, det är inte så bra. Sen kan man få lite skokräm. Ekar lite grann. Detta är ju då kulverten som går under dammen, under gatan och in i nästa byggnad där det finns garage, cykelförråd, lägenhetsförråd och sen finns det 37 lägenheter också i det huset där.
Förlåt, inte under marken väl?
Nej, nej, utan de är ju i en markplan precis som garage och affärer och restaurang och sånt där. Men man når som sagt sophantering och cykelförråd och allting inomhus. Man behöver aldrig gå utom kan man säga.
Och här är det några granitdiabas.
Diabas är det. Det är ett konstverk, precis som vi har i alla allmänna utrymmen i huset, så även i källaren så har vi konstverk. Och just det här heter diabaskoden, detta konstverket här.
Det är som svarta pelare, en streckkod.
Ja, ungefär det faktiskt. Och det är Mark Rizell, heter konstnären, som har gjort det.
Det susar och det brummar och det öppnar sig automatiska dörrar och...
Här är en enorm ventilation överallt och skulle det börja brinna så blir det ändå häftigare brandgasventilationen naturligtvis som man kan andas. Vi ventilerar ut all brandrök och sånt här. Här inne har vi vindkällaren.
Nu blev det väldigt mycket svalare. Det var hett och fuktigt i tvättstugan. Här är något helt annat.
Ja, själva vindkällaren här inne. Här har varje hyresgäst sitt låsta utrymme för sitt...
Och det verkar vara allt från de finaste champagner till någon som har ställt ner sitt lådvin.
Ja, det är alla varianter. Det är ju naturligtvis upp till var och en vad man vill förvara här. Men där är utrymme för 50 flaskor vin till varje lägenhet. Så varje lägenhet har en sån här bur då. Man har samma lås till den buren som man har till lägenhetens dörr samt vinsförrådet.
Och en del har stoppat... Fullt och en hel del...
Har mindre.
Ja, några har inget alls.
Några har inget alls, nej, just det. Det är en ismaskin som man kan hämta isbitar om man har glömt att frysa isbitar till kalla groggen till exempel. Och så. Här kan man sköta sin bilprovning. Man kan spela kort, man kan dricka öl... Många sitter och surfar här nere. Det finns alla varianter. Det här är hyresgästernas utrymme, precis som festvåningarna i huset.
Hur mycket används vindkjolningsrummet?
Ja, inte så mycket faktiskt. Det gör det inte. Men om man bor i Sveriges högsta hus så är det klart att man sitter och kanske källaren dricker vin när man har tillgång till en lägenhet med bra utsikt eller en av festvåningarna på våning 43-49. Men annars är det ett trevligt utrymme som är luftkonditionerat.
Var det här vi kom?
Ja.
Jag har faktiskt en bön som jag inser att jag kanske kan få uppfylld. Finns det en chans att titta ut mellan kuberna?
Ja, vi kan titta ut på ett ställe. Kan vi göra det, definitivt.
Nu tryckte du på våning
31 som är ett mellanplan mellan kuberna och då kan vi titta ut där. Nu vet jag inte hur mycket det blåser men vi går inte ut men vi kan ju titta ut i alla fall genom dörren.
det här var häftigt. Nu är vi mellan två av de kuber som huset består av. Här blir ju utsikten ännu mer fantastisk. Nu är det inga fönsterbågar emellan. Och nu kan man vrida sig runt hela Malmö.
Det är en del av arkitekturen i det hela. Ligamenten mellan två kotor. Det är symboliken i det här mellanrummet mellan kuberna.
Jag får faktiskt lite svindel här inne trots att jag inte höjde den.
Det är för att det är så öppet. Jag menar, vi är ändå 100 meter upp i luften. Det är, visst, det är skillnad på att vara här än att vara inne i lägenhet, definitivt.
Men dit ut kommer inte hyresgästerna.
Nej, av säkerhetsskäl så kan jag inte det.
Hur är det? Skulle Malmö tåla fler landmärken av det här slaget eller ska Turning Torso stå ensam?
Jag tycker nog, med tanke på vad det är för typ av stad och landskap vi har här, att inte Malmö ska ha fler högerhus än detta här.
Sa Jan Andersson, concierge i Malmös stolthet Turning Torso. Och lägenheten som han visade finns att hyra som en hotellsvit för 3 800 kronor natten med frukost. För den som undrar om huset svajar vid storm är ägaren HSBs svar att om vindhastigheten skulle komma upp i ganska osannolika, men inte otänkbara, 44 meter per sekund så blir rörelsen så liten och långsam att det inte skulle märkas. Reporter var Dodo Parikas.